En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Jag är väldigt glad över att ha med mig både dig Malin Wahlberg och dig Linn Nordström här i Dallas. Men just nu är jag kanske extra mest nöjd med att vi också har med oss Pontus Orre här i USA. Det är nämligen så att hans bilder ger oss ofta väldigt intressanta uppslag rent journalistiskt som vi kan gå vidare på. Och så var det faktiskt under gårdagens svenska träning här. Den var bara öppen i en kvart. Men innan innan vi skickades ut så tog Orre en bild på Sebastian Larsson, Sveriges assisterande tränare. Och senare när han granskade den bilden så såg han en lapp i Sebastian Larssons hand. Och vad såg vi på den lappen, Malin?
Ja, vi såg vad vi tror är reservelvan under onsdagens träning. Det var ju en väldigt tydlig bild ändå som Orre fick till, så att vi kunde ju utläsa egentligen alla namn i den här 4-4-2-uppställningen, och det är ju intressant eftersom VM-premiär motståndaren Tunisien har spelat genrepen med 4-4-2, så att vi har ju helt enkelt tolkat den här bilden som att Sverige ställde upp med den här elvan för att då efterlikna Tunisien.
Ja, om jag ska läsa upp den här elvan då, som det vi tror är reservelvan utifrån det, hur vi har tolkat den här lappen, så är det då 4-4-2 såklart, som Malin sa, och Jakob Widell Zetterström i mål, en backlinje med Herman Johansson till höger, Erik Smith och Karl Starfelt som mittbackar och Daniel Svensson som vänsterback. På mittfältet så är Lukas Bergvall till höger, Mattias Svanberg och Besfort Seneli centralt och Taha Ali till vänster. Och på topp spelade då Anthony Elanga och Gustav Nilsson. Och om det då var reservlaget, så har vi ju en ganska bra bild av vad som skulle kunna vara eventuellt då startelvan mot Tunisien. Kan du dra den, Lin?
Ja, alltså det blir ju mycket, mycket om och men, och det har vi ju gått igenom här under inledningen av podden. Men så som vi då tänker att Sverige kommer ställa upp mot Tunisien, då är det Kristoffer Nordfeldt i mål, och sen har vi då Alexander Bernardsson ute till höger, och sen har vi Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien och Gustav Lagerbielke. Och sen är det ju då vänster vinge där vi tänker att det är Elliot Straud eller Kansema, om det är så att Gabriel Gudmundsson, som ju inte var med på träningen igår, om han inte kan spela. Och sen då framför dem Jesper Karlström, Yasin Ayari, Benjamin Nygren och sen på topp Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
Precis, och det är ju det som du nämner, just vänsterbacksfrågan, att anledningen till att vi kanske tror att Elliot Straud kanske ändå är första reserv bakom den sjuklige Gabriel Gudmundsson då, är ju att Straud spelade med Norge i backlinjen på den öppna träningen senast också. Så det är det vi fick fram av den här bilden. Det var väl, ja, jag tyckte det var, jag fick upp pulsen när Orre visade oss den.
Ja, Erik.
Tjena, Erik Simon här.
Hallå där.
Hallå där. Du, jag tänkte att det är väl så här dags att berätta för folk. Berätta det här med att vi ska snacka ihop oss och snacka strunt och snacka runt under fotbolls-VM och att alla får hänga med och lyssna lite.
Ja, just det. Ja, men vi kommer ju röra oss runt över kontinenten. Kommer vara såväl i Mexiko som USA och i Kanada. Men varje dag så ser vi till att checka in med varandra och stämma av VM-läget.
Lyssna på Bank och Nivas podd hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Ja, men då säger vi så. Och så hörs och rings vi helt enkelt.
Ciao.
Ciao.
Ja, det är superspännande och speciellt när vi tittade upp hur Tunisien hade ställt upp på sina sista matcher inför VM, att de har spelat med formation 4-4-2 och att det är det som står på den lappen och att det skiljer sig ju ifrån hur Sverige spelar, så därför tyder det ju ännu mera på att det verkligen är det laget som då agerade motståndare mot den tänkta premiärelvan då som Sverige ställde upp med. Vad vi tror på andra sidan lappen som Sebastian Larsson höll i handen.
Ja, men mycket bra. Vi får se då helt enkelt. Det återstår att se ifall det blir så eller inte i premiären. För annars så började ju gårdagen med en riktig då örfil i ansiktet apropå Gabriel Gudmundsson som fortsatt är sjuk. Han sitter ensam på hotellet och huttrar i den här superstarka aircondition som finns då på alla hotell i Dallas. Det är svinkallt i alla rummen. Men det är ju inte bra att han är sjuk. Du var med och pratade med Petra Thorén, Malin. Och vad fick vi egentligen veta om hans sjukdom?
Inte jättemycket mer än att han hålls isolerad nu, även om hon inte ville säga just ordet isolerad, men att han håller sig för sig själv. Men vad det är exakt för sjukdom, det vet vi ju inte riktigt och det verkar inte spelarna veta heller utifrån vad Hjalmar Ekdal sa senare i den mixade zonen. Men det är klart att det är jätteoroväckande med så här få dagar till VM-premiären och bara två träningar kvar med vad vi har pratat om i den här podden tidigare, att han är en nyckelspelare för Sverige. Så att det är klart att det inte alls känns bra att han nu inte har tränat på två träningar.
Nej,
och jag får ju lägga mig platt som läkare i den här podden. Jag är ju inte någon soldoktor och uppenbarligen inte någon som kan tyda vad ordet krasslig betyder. Utan nu är han ju då isolerad, så det var ingen huvudvärk dessvärre som tyngde honom efter jetlag och solsting. Utan han verkar ju vara sjuk på riktigt och... jag vet inte, det är märkligt varför man inte bara kan gå ut och säga. Han är förkyld, han känner av någonting i halsen. När det blir så pass... hemligt kring det, så då börjar man ju verkligen tänka att det här är inte bra alls och att han är långt ifrån en premiärmatch i VM.
Jag håller med, det är ju jobbigt det att han har varit skadad tidigare, sen har vi ju jetlagen och solen här och sen har vi även krasslighet. Det är ju många saker som läggs på varandra, så vi får väl hoppas allihopa då att Gudmundsson kommer tillbaka och kan spela mot Tunisien. Men apropå framstående landslagsbackar, så tog du emot en tidigare storback i landslaget, Linn. Du var välkomstkommitté utanför träningsanläggningen. Vem var det som kom?
Det var Olof Mellberg som äntligen då, får man väl säga, åt SVTs räkning anlände här till Dallas som då SVT-expert efter mycket om och men. Han erkände ju därefter att han till slut kom förbi den här säkerhetskontrollen som han först fastnade i med en gammal akkreditering från Johan Kutschikasslan, för han hade väl inte hunnit hämta ut sin akkreditering och det har inte jag heller gjort, så jag ska inte slänga honom under någon buss. Men han kom igenom, så fick jag ställa lite frågor och då erkände han ju att han för några veckor sedan helt enkelt hade kastat in handduken till SVT och sagt att nej, men jag kan inte vara expert som tänkt under sommaren. Och då ska anledningen ha varit att det fanns lite tränar... jobb till honom som han värderade högre än att vara här. Men så verkar inte vara fallet nu. Han drog lite på smilebanden när han erkände att det var inte lika många erbjudanden som han behövde ta ställning till nu. För jag frågade om han hade ljud på mobilen hela tiden om det skulle ringa. Men så stressigt verkar det inte vara. Men det jag ska slå fast är ju att han kom med en otrolig stjärnglans och aura, och det tyckte jag man kände av i pressrummet minst sagt.
Ja, men skulle du säga att han är något mer karismatisk än övriga journalister som står bleka och glåmiga och följer träningarna?
Det jag ska säga som är kittlande, det är ju att han skulle kunna vara förbundskapten för Sverige. Det vet vi ju att han fick erbjudandet, och sen hur de här förhandlingarna slutade, det är väl lite delade meningar om. Men det är väl klart att det är coolt att han står där som expert och tittar på en träning som han hade kunnat vara tränare för istället.
Ja, men det ska bli kul att följa hur han är som expert, hur pass frän han vågar vara och vad han har att säga den här ja, eventuellt korta tiden som han ska vara med i SVT då. Sen ska ju eventuellt då Magnus Eriksson ta över igen då. Om inte Olof Mellberg får feeling och stannar kvar hela tiden och då ja, får väl Magnus Eriksson inte åka ner då, trots att han då hade tänkt det. Vi får se helt enkelt. Skit i det. Det var ju också en mixagelszon under gårdagen och vi bjöds på tre spelare. Hjalmar Ekdal, Lukas Bergvall och Karl Starfelt. Och jag tror jag talar för alla när jag säger att Hjalmar Ekdal var stjärnan i samlingen. Vad tyckte du, Malin?
Nej, men vi pratade ju om Isak Hien i förra podden och liksom hur, vilket självklart intryck han gör. Och Hjalmar Ekdal har ju gått i sin pappa och brorsas fotspår och är ju minst lika bra som Hien är i en mixad zon och ja, men är ju väldigt bjussig, svarar roligt, svarar bra. Så att nej, han var ju absolut 5 poäng idag.
Jag vill nog gå så långt som hävda att han är till och med ännu mer intressant och rolig att lyssna på än vad Albin Ekdal var. För jag upplever att Ekdal ibland hade lite garden uppe ändå och kanske ändå då var lite försiktig. Jag tycker att Hjalmar känns väldigt uppsluppen och rolig. Och ja, han var bra. Han pratade bland annat om duellen med Viktor Gyökeres som han har haft på träningarna i veckan. Han går riktigt hårt åt mot Gyökeres och tacklar han ordentligt. Och han säger att det är lite problematiskt att göra det eftersom Gyökeres alltid är tillbaka med liksom trippelt så mycket kraft och försöker sänka den som går på honom. Och det tycker jag var lite bjussigt. Sen var det ju en annan spelare då som sagt som inte var lika bjussig i Lukas Bergvall som var väldigt sänkt när han satte sig framför den samlade journalistkåren. Stavade, liksom svarade enstavigt, korthugget, ofta 2 eller 3 ord på frågorna. Det kändes som att han bara ville därifrån. Jag tolkade det som att han är missnöjd med något. Kanske då faktumet att han var med i eventuellt att vara med i reservelvan på träningen och jag tror att han eventuellt också kan vara väldigt besviken över det. För jag menar, Lukas Bergvall är trots allt han är en barnstjärna som inte har varit med om jättemånga motgångar i livet. Det mesta har ju gått flyttet på för honom ganska bra så det är inte omöjligt att hans molokna uppsyn kanske berodde på det. Eller läser jag in för mycket då?
Ja, kanske, men jag älskar ju när du drar saker till sin spets och läser in saker. Men han har ju haft det tufft i Spurs. Alltså den senaste tiden har det inte blivit mycket speltid. Så att det har han ju fått smaka på. Jag tror att det är... alltså dels blir det ju en kontrast för att han kan ju vara oerhört charmig när han vill det. Alltså det har vi har ju också mött en sån typ av Lukas Bergvall. Men han kom idag efter den här väldigt intensiva träningen. Vi hörde ju till och med inne i pressrummet om det var tyst där inne hur de skrek på varandra ute på planen. Så att de verkar ju verkligen ha kört upptempo så att säga. Och sen hade han haft behandling en timme efter det och var väl mosig. Och sen tror jag att han hann trycka i sig någon form av bar eller en banan innan han sen satt sig framför oss. Men den hann ju inte kicka in. Så att det var ju lite som att en dementor från Harry Potter kom in och satte sig och försökte svara på frågorna så kort som möjligt. Vi försökte till och med ge honom någonting så här berömliknande, Malin, att han hade varit bra på det här spelet, man hade gissat rätt på Frank Sinatra, men det tog han inte heller.
Nej, han nappade inte på mycket idag.
Nej, han verkade less på skiten helt enkelt. Det kan ju vara att det inte är så kul att lyssna på oss journalister. En tredje man var Karl Starfelt och där har vi väl inte så mycket att dela med oss om vad han bjöd på. Upplevde du
Nej, men han gav ju lugnande besked om sin skada ändå. Det var ju skönt att höra. Även om vi inte tror att han är en man för startelvan så lär han väl säkert få något inhopp i det här mästerskapet. Och han har ju inte spelat så mycket på ganska länge. Så att, det var ju väl, han kändes ju ändå ganska positiv och tyckte att det var bättre än väntat. Så det var ju ändå ett bra besked.
Ja, det måste jag faktiskt säga att det känns också väldigt skönt. Alltså, med tanke på Isak Hien att han blev skadad under senaste landslagssamlingen och haft en rehabperiod så känns det skönt att Karl Starfelt åtminstone finns där som en riktigt bra backup. Och han kändes ju verkligen positivt, nästan överraskad över att ryggen kändes så bra.
Ja, och han sa väl kanske inte rakt ut, men han antydde väl att han kanske inte är en 90-minuters man men att han kan spela. Och det, jag håller med, det är bra. Idag har ju de fått en ledig dag, spelarna. Det var väl bra då efter den där svintuffa träningen som de hade. Så de ska vara lediga idag, och vad vet vi om planerna då, Malin? Har vi fått några sådana indikationer på vad de ska göra?
Det verkar vara många som ska spela golf. Carl Starfelt skulle inte det, för han spelar inte golf. Känns som att han är en av få i landslaget som inte gör det. Lukas Bergvall kunde väl inte ens bjuda på om han skulle spela golf eller inte idag. Alltså, han påminner liksom om Lina Hurtig i den här berömda intervjun när hon är helt nyvaken. Att det var verkligen en helt knäckt Lukas Bergvall. Vi blev ju nästan oroliga för honom och frågade presschef Petra Thorén vad det är som pågår. Men det verkar som sagt ha varit den här tuffa träningen och den långa behandlingen som tog kål på honom helt.
Ja, men jag tog upp med Alexander Isak när de hade den här lediga dagen under EM 2021, så var ju alla ute på golfbanan. Jag tror kanske att det var mer arrangerat då. Och då höll ju både han och Robin Quaison på att bli avstängda ifrån golfbanan. Och det är ju väldigt fina golfbanor här ska sägas i Dallas och framförallt där i Frisco där vi är. Så att det kanske är bra om de som inte är så vana vid att spela golf håller sig till någon annan aktivitet.
Ja, och med det så avslutar vi podden för den här gången och så hörs vi ju snart igen. Tack för det här, Malin och Linn.
Tack, tack!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.